Hej och välkommen till Tronspelet, Aftonbladets fantastiska podd om Game of Thrones. Jag sitter här vid poddbordet med Markus Larsson.
Jajamän!
Och jävlar! Och Sandra Weibro.
Ja, här är jag, hej.
Och jag heter Tove Björnlund. Ja. Det är ett muntert gäng runt bordet idag.
Ja, det är måndag och det är härligt.
Ja, vi har glömt alla våra problem.
Och... Precis. Ja. Saker och ting går bra nu, allting flyter på.
Mm. Ja, och det är ju bara 2 veckor kvar till vi kan börja podda om någonting som faktiskt har hänt. Det är ju helt fantastiskt.
Om man skulle tröttna på att vi bara gafflar.
Ja, det kan jag inte tänka mig att folk har gjort efter 780 avsnitt.
Nej. Mm. Ja, den här veckan så kommer vi göra en kort men god recap av säsong 7. Och vi tänkte väl även prata lite om vilka face-offs vi ser mest fram emot. Och vi blir jätteglada när ni hör av er till oss. Det kan man göra på 08 725 23 57. Man kan hashtagga oss i sociala medier. Och man kan mejla på tronspelet@aftonbladet.se. Och vi har fått ett roligt mejl från Johan Tillgren.
Japp, han skriver: hej, jag var orolig att någon av er skulle hinna byta jobb.
Ja, det var vi med.
Precis, glad att vissa saker får ta tid. Väldigt kul att ni åter i poddflödet. Nu till en spekulation om slutsäsong. Rak fråga, tror ni Nattkungen kommer ha en replik? Vad tror ni? Jag hoppas nej. Tycker det hade varit töntigt.
Ja, men det är väl klart att Nattkungen inte ska ha en replik. Själva grejen är ju att han bara har en cool blå blick, pratar inte och vinner ändå. Han kan inte börja prata.
Ja, men jag hör ändå liksom någon slags röst där, typ som Ghost-sångarens röst.
Ja, men Ghost-sången är ju bara cool när han har sin mask på sig. Så fort han tar sig den på konserten så låter han ju som en smurf som gör pantomimer.
Ja, jag tänker också att han har den här morgonrösten när man inte har pratat med någon och sen liksom antingen får ett telefonsamtal lite för tidigt så att man bara liksom får ur sig.
Eller så är han som den fördomsfulla liksom bilden av norrlänningar, det vill säga att man pratar aldrig, helst inte alls, förrän man dricker, och då har man jättemycket att säga för man har hållit käften i 42 år och då måste man liksom
42 avsnitt.
Ja, och den här kungen, han har väl legat i dvala i jättemånga år, så han har ju jättemycket att prata om. Det vore ju för jävligt.
Jag ser fram emot alla pelagångssamtal mellan honom och hans.
Nej, vi kan inte ha mer pelagångssamtal.
Polare.
Ja, vad ska de prata om? Vi vann.
Ja. Ja, men då, ja, men jo. Vad är ni sugna på att göra? Döda.
Ja. Ja, men jag tänker att de ska börja liksom ifrågasätta sig själva och liksom fundera, vad har vi gjort med våra liv?
Ja, vad var poängen med det här?
Vad har vi gjort med våra odöda liv?
Existentiell White Walker-ångest.
Ja, vi gick bara. Och sen så stannade vi i King's Landing. Och det enda vi fick var en jävla ful tron. Som inte ens, den är så ounik så att den till och med står uppe i Björkliden i Sverige. En kopia.
Ja. Ja, såvida inte som sagt Danny ska få sin hårdrockscen, kommer in med någon slags Firewalk with me-känsla och han får bara svara Ice Ice Baby. Yo, VIP.
Let's kick it.
Ja. Okej, okay. Om Nattkungen börjar prata som den gamla rapparen Vanilla Ice, då är jag game. Och för er som inte var födda på den tiden, så är Vanilla Ice var alltså hiphopens svar på Kevin Federline. Och om ni inte fattar den referensen, som också snart är 20 gammal, så var det Britney Spears gamla pojkvän. Så man kan säga, för att liksom alla ska förstå, så var Vanilla Ice hiphopens svar på Hot Pie. Med den skillnad att han inte ens kunde baka pajer.
Men vem är
han var med andra ord ganska pajig.
Men vem är nutidens Kevin Federline, undrar jag. En helt annan podd.
Det är en helt annan podd. Peter Gide kanske. Jag vet. I could teach you how to do it. I know how to do it.
You know nothing. Ja, det är bara 2 veckor kvar exakt idag tills det börjar. Marcus, jag tycker att du ska göra en smidig recap här nu. Ge mig frame för frame, vad hände hela säsong 7?
gå och dö. Ja. Alltså, nej, det tänker jag inte göra. Däremot så är det ju, varför vi spelar in den här podden, det är ju för att ni som kära, som lyssnar på det här, ska slippa se igenom hela förra säsongen för att minnas vad som har hänt. Därför har jag skrivit ihop en liten kort sammanfattning som ger allt det, ni behöver veta på ungefär 2 minuter. Okej, är ni redo?
Ja.
Då kör vi. Så här, Winterfell är som en släktmiddag regisserad av Lars Norén. Arya och Sansa återförenas inte bara med varandra. Bran, som numera är den allvetande treögda korpen, tjoho! Det vill säga seriens motsvarighet till Yoda, hittar också dit. Konsekvensen blir att Peter Baelish får halsen avskuren. Sam städar toaletter på citadellet, botar Jorah Mormonts eksem, snor böcker, drar till Winterfell. Han snackar också med Bran och får veta att Jon är en Targaryen och inte en Stark. Euron Greyjoy, som vi fortfarande inte förstår varför han gör med i serien. Han är ju bara rolig när han står bredvid Cersei och är snuskig med Jaime. Men han i alla fall, han besegrar och serverar Euron Greyjoy, Sandor Mentayen och Ilaria Sand till Cersei. Efter många om och men hämtar Jon och gänget en död jävel och fraktar honom till Cersei. Alltså bakom muren, det är en lång omständig gång de har där. Det blir vapenvila efter ett rådslag där i stort sett alla ni bryr er om deltar i King's Landing. Jaime överger Cersei, nattkungen river muren med hjälp av en isdrake, det vill säga zombieversionen av Viserion. Jon ligger med sin faste på en båt, Tyrion står utanför dörren och lyssnar med bister min. Ja. Det var allt som hände i säsong 7 av Game of Thrones.
Härligt, nu kan du få andas.
Ja, tack. Har någon några frågor?
Ja.
Okay.
Hej då.
Ja, det var allt vi hade idag.
Ja. Nej, men eftersom vi är tronspelat så det hände ju faktiskt mer i den här säsongen. Vi har plockat ut några nyckelscener. Vi kan ju börja med hela avsnittet The Spoils of War.
Mm. Säsongens bästa avsnitt. Fantastiskt. Händer massa saker. Och sen tror man att man inte kommer få något gott till. Men då kommer Dany, då kommer Dothrakis. De gör synkroniserade hopp upp på hästryggarna. Och sen sätts det eld på hela skiten.
Ja.
Det eldas en del. Okay.
Det som gladde mig där, det var ju att den här odugliga draken Drogon faktiskt visade sig vara rätt farlig. Alltså det ser ju ut som att Dany napalmbombar människor och vagnar. Och vi har ju väntat nu i 7 säsonger på att se Lannister-arméer
brinna,
alltså verkligen brinna och förvandlas till aska. Det tyckte vi var kul.
Det var det. Och visst, det var väl någon slags rekordbrand det här.
Ja, precis.
Flest stuntmän per capita. Nej, men
flest stuntmän. Världens konstigaste rekord.
Nej, men det var så här, flest stuntmän brann samtidigt i en scen i filmhistorien.
Plus att jag tyckte om det taktiska i att de brände upp hela det här The Loot Train då, alla vagnarna. För det var ju, de hade ju snott all mat nere från Olenna Tyrell för att de skulle kunna utfodra sina soldater, eftersom det så att säga kostar lite att föra krig hela tiden. Men så de så att säga svälter ut dem och bränner dem samtidigt.
Och inte det enda som hände heller. Elan favoritman? Eller?
Bron. The Amazing.
Han var jättebra på slangbälla.
Armborst.
Ja, armborst kanske var. En stor armborst.
Eller en Qyburn-byggd mackapär i alla fall.
Ja, precis. Som ändå inte var liksom tillräcklig för att... Ja, den fick ju ner draken, men det var ändå liksom ingen mordmaskin direkt.
Nej, men den tvingade draken att nödlanda.
Ja, precis. Mm. Men det var liksom ändå... Man märker ju att... Ja, Dany har ett litet vapen där med sina drakar, minst sagt.
Ja, och sen så får ju Jaime Lannister, då får han äntligen bevisa sig att vara en riktig riddare, det vill säga vara en riktig jävla martyr och offra sig själv för en god sak. Så han bestämmer sig för att attackera Dany när hon står där och försöker rycka ut den här tandpetan ur vingen på Drogon. Och det går ju inte bra, eftersom det är ju ingen bra idé.
Och nej, det går rätt snabbt för drakar att spruta eld. Liksom.
Ja, exakt. Mm. Och då måste ju Bron rädda sin husbonde igen.
Det är tur att den har Bron som liksom hindrar honom från att begå självmord här.
Ja. Sen kan man ju tycka att om 2 män i rustningar trillar så djupt ner i vattnet så snabbt, så ska man inte kunna ta sig undan så fort. Men... eftersom det är Game of Thrones så visar det sig när nästa avsnitt börjar, då har de simmat flera kilometer bort.
Du vet, i blöt rustning.
Alltså vi klipper från avsnittet The Spoils of War till nästa avsnitt, vad det nu hette. Och man ser bara de här rykande små ruinerna långt borta i fjärran. Det är som att de har liksom, det är som en flygfärd. Alltså en,
plus att det är väldigt, väldigt djup sjö.
Det är lika, de har liksom simmat från Borås till Göteborg liksom på ingen tid alls.
Jag tänker att man kanske borde liksom ta av sig rustningen på vägen.
Ja.
Strippa lite i vattnet.
Fast man kan inte göra så med det fina Lannister-guldet.
Nej, det är sånt.
Nej, men alltså, skämt och sido. Spoils of War var ju nästan det enda avsnittet i hela sjunde säsongen som hade någon sorts gammeldags Game of Thrones-känsla. Alltså att det var liksom olycksbådande och bra på samma gång.
Det var den här säsongens avsnitt 9, så att säga.
Ja, det var där.
Det var avsnitt 4, liksom, men det kändes som avsnitt 9.
Ja. Mm. Och annars var ju så här, säsongen för mig var ju väldigt mycket så här, helvete vad fort allt gick och tidsuppfattningen var helt upp och ner. Alltså det var som att, korparna hade fått jetturbiner, fötterna hade fått jetturbiner, hästarna, båtarna, drakarna, ja allt. Färdades väldigt fort kors och tvärs.
Ja, speciellt i Beyond the Wall-avsnittet. När de ska så att säga ska hämta sin lilla döing.
Ja, sin lilla krabat.
Ja, och sen råkar i trubbel. Ja. Som man kunde räkna ut att
det
de skulle göra.
Det blir lite stökigt, kan man säga.
Du får springa väldigt, väldigt snabbt.
Ja, men det är så roligt för att de går de här dumda sju. Alltså de här sju som ska gå och göra det här. Sju stycken. De går och de pustar. Och det är uppförsbacke och det är måndag. Och det är 9-5 jobb. Och det är is i skägget. Men sen när de behöver hjälp.
Sand i skon.
Ja. Sen när de behöver hjälp, då skickar de iväg Henry, som inte bara är en smed. Han är väldigt snabb också. Mm. Och då är det som att han springer, de filmar honom, han springer över krönet och så springer han lite på en rak sträcka och så ramlar han ihop och så tänker han, fan jag får inte ge upp nu. Och så är han framme. Och inte bara det, korpen flyger ner till Dragonstone.
En halv kontinent bort.
Ja, och hämtar upp Danny som sen kommer in med sina drakar och räddar de här strandsatta sju som ska som är i mitten av någon jävla sjö. Så.
Ja. Väldigt fort.
Och det här är en kritik där, nu låter det som att man pratar i nattmössan här, men det gör vi inte. Utan det är ju inte, det är massa som har reagerat på det här, de här tidshoppen och farten i sjunde säsongen. Och det, då fick producenten och manusfattaren Brian Cogman nog och svarar på det så här i Entertainment Weekly. We made a choice to just get on with it last season. You can sit at home and do the math on how long it took to get the boats from point A to point B, and whatever that was, yeah, that's what it was.
Yeah.
Och det där gör han ju en alltså lite ofrivilligt bra sammanfattning av hela sjunde säsongen. That's what it was.
Ja, det var det. Men jag gillar ju också att folk verkligen har suttit hemma och räknat ut det här, att folk har tänkt hur snabbt kan en korp flyga. Och hur långt är det, för att det finns ju såna, det finns ju helt enkelt mått på typ hur stort Westeros är. Ja.
Ja, men det är väl lite, alltså det är ingen som, det är ingen får ju tro att någon i det här rummet nu kräver någon sorts logisk realism utifrån Game of Thrones. Men vad man kräver är ju att det inte blir så stora stilbrott som det blev mellan sjunde säsongen och de andra säsongerna. Det var som att det var en helt annan serie att titta på. Det var en helt annat berättartempo. Och allting för mig kändes som att manusfattarna hade lite bråttom. De måste ju knyta ihop det här på något vänster. Och ändå liksom göra spännande tv i sju avsnitt innan sista säsongen börjar. Så kändes det.
Man har väl lovat att köra lite lugnare i nya säsongen. Jag hoppas att det blir lite mer vandringar i skogen och sådär.
Ja.
Olika duos som ska ut på
äventyr.
Alltså det får inte
kanske
ske.
Kanske äta paj på lite härliga värdshus, vem vet.
Exakt. Men det är så, när folk är ute och går i Game of Thrones så är det väldigt roligt att de har ju nästan aldrig någon packning. Och sen så det de visar att de är ute i vegetationen, det är att så här, oj, där kommer Jaime och Brienne utklivande ur en häck mitt på landsbygden. Oh, det är en landsväg. Och titta, det är en bro.
Någon kan stå där på bron.
Eller någon kan komma till bron.
Ja.
Och oftast så kom det någon till bron. Det var så lägligt.
Vad vet vi, det kanske är jätteväl trafikerat på The King's Road.
Ja, men i alla fall.
Det är väl deras E4 liksom.
Ja, men alltså det blir, ja, men det förtog lite av magin med det här. Men det var ju inte, det var ju inte, som sagt, Spoils of War, bästa avsnittet. Det är topp 10 någonsin av Game of Thrones. Mm. Inte någonsin i tv-historien. Nu ska vi inte börja överdriva.
Det är topp 5.
Inte topp 5.
Hämta döingen, den sämsta idén.
Ja,
ja, den sämsta. Det fanns en sämre idé. Det var ju att Ed Sheeran i Lannister rustning. Det är väl den sämsta idén. Och mest meningslösa idén i seriens historia.
Förutom att jag blev väldigt glad när jag insåg att den andra joppen som är med där är ju Thomas Turgoose från This is England. Precis. Lilla skinskillen.
Ja, och det är ju han som hela tiden får agera med Arya, för att Ed Sheeran kan ju förmodligen...
Kan inte agera.
Nej.
Han kan sjunga lite, ja. Hjälpligt.
Ja, ja, han är ju ganska duktig på det. Det har gått bra för den killen. En annan grej som hände under sjunde säsongen som jag vet att några här i det här rummet var väldigt glada över, det var att Sir Davos hittade Gendry.
Ja, i en smedja.
Precis, han var gömd i en smedja.
Ja, precis.
Och han var så himla redo att få bege sig ut på äventyr.
Ja, det var inte bara det. Alltså, han hade ju inte rott långt. Han rodde tillbaka till King's Landing och så gömde han sig där och började smidiga saker. vad heter det?
Smida.
Ja, just det.
Han smider medan hjärnet är varmt. Och
ja.
Så.
Ja, han,
men det är ju smart att gömma sig så att säga.
Ja, det är inte det. Det är samma sak här, har vi ju lite frågor. Alltså, det är inte det att det är smart att gömma sig mitt under Cerseis näsa.
Mm.
Utan det är att hans hjärn var ju verkligen varmt. Davos hinner bara sitta och komma och bara, jag har en idé, skulle du vilja komma och slåss för oss? Då tar han bara sin jävla slägga och så går han först ut rummet. Som om det är han som vet vart han ska och inte han som kommer och hämta honom.
Han är ju Gendry.
Ja. Plus att han har väskan packad liksom.
Ja,
du ska ut i
kallingar redan.
Men han går ju bara, vänta nu här, han går ju bara ut som att han, det finns ingen logik. Det är som jag skulle komma till dig, Tove, eller dig, Sanna, vi går på after work på ett ställe ni aldrig liksom har varit på här i huvudstaden Stockholm, och så är det ni som bara på en sekund bara tar och packar ihop det när ni packar ihop det och så drar ni iväg och jag får rusa efter, bara vänta
höger.
Det är jag som kan visa vägen.
Det är inte
en väldigt fin liknelse.
Ja, exakt. Vi ska på after work med släggen. Men alltså den grejen var ju det var inte den bästa regin i seriens historia.
Nej, men det var kul att de refererade till skämtet om att han har varit ute och rott i fyra säsonger.
Ja, men nu börjar ju den här, Game of Thrones är ju liksom lite grann sådär att alla börjar bli manusförfattare som följer den, eftersom de börjar ju uppfylla väldigt mycket av det vi förväntar. Det hände ju hela tiden i sjunde säsongen. Det man vill är ju att de ska överraska mer.
Ja.
Men var det överraskande att Toros och Myr alltså, förlåt, jag bryr, har man gjort den här podden så länge som jag gjort, så får jag uttala namnen som jag vill, okej?
Okay? Ja.
Men den skäggiga myren, Foros av Myr, han fick upp magen och bröstkorgen uppkäkad av en jättestor snöbjörn.
Ja, precis. Och det är sånt som kan ju hända när man vandrar norr om muren. Men det var ju lite synd att han var tvungen att lämna oss.
Ja, så det är ju...
Med tanke på att han gav ju upphov till säsongens roligaste skämt. När The Hound får driva med hans lilla man-bun. For a big hard man, you scare easy. I'll tell you what doesn't scare me. Bald cocksuckers like you. You think you're fooling anyone with that top knot? Bald cunt.
Aha.
Hon kallar honom för bald cunt.
Ja, precis. Att han försöker dölja sin boldness med den här.
Precis.
Bald cunt.
Plus att det blir ju tråkigt för Beric Dondarrion som har förlorat sin livförsäkring. Nu är det kört liksom.
Ja, inga mer liv.
Men alltså, hur länge kan det vara coolt att han kan tända ett svärd med handen? Tända eld på ett svärd med handen.
Jag tycker det ser svinballt ut.
Det är alltid rätt coolt.
Ja. Alltså, vad är bättre än svärd? Brinnande svärd.
Vad är bättre än brinnande svärd? Jo, sockerkaka. Men,
lightsabers.
Var det verkligen
det var
så
nödvändigt? Det var en tuff snöbjörn.
Var det nödvändigt att hade snöbjörnen någon funktion? Förutom att käka upp för oss. Av Myr.
Det är lite coolt liksom.
Ja, och visa att det kan finnas fler sorters odöda. För att det var ju lite häftigt i början av säsongen när de kommer hela gänget och man inser att nu har de ju flera av jättarna har de ju haft ihjäl. Mm. Så att det kommer liksom zombiejättar. I böckerna finns det mycket referenser till så här stora isspindlar och grejer, vilket jag som har fobi för det är väldigt glad att de inte har kommit in i. Det tycker jag är bättre med en gullig isbjörn.
Har vi sett någon sån där zombietännen? Alltså tännen alltså.
De finns nog med i gänget.
Eller är det så att nattkungen kan välja vilka han väljer? För det är ju osmart av honom att välja kannibalerna som äter upp han sig själva.
Plus att alla hatar tänderna.
Ja, i alla fall. Kommer det en stor jävla isspindel, då lägger jag av och tittar. Kan jag säga. Då blir det för mycket Sagan om ringen och Stephen Kings It över det hela. Ja, till lite mer roligare hobbyverksamheter. Missandei och Greymorm lekte gömma draken utan svärd.
Ja, det var ju fint.
Vad de tvungen att göra?
Ja, det var väldigt så övertydligt också att ja, han har ingenting mellan benen, men det går ju att ha sex ändå. Ja. Hur då? Ja, det måste vi visa, hur?
Ja, men att man helt enkelt går ner på sin partner. Man behöver liksom inte hålla på och bråka upp i Winterfell hela tiden. Man kan gå ner till King's Landing eller till och med Dragonstone. Men när du kommer ner till Dawn, då har du gått över gränsen.
Då är det inte okej för den här familjeserien.
Var det ungefär så du menar, Sandra?
Ja, precis. Alltså, som folk inte kunde föreställa sig det. Liksom.
Nej. Sen är det så roligt att de hela tiden måste etablera, alltså att de var tvungna att ha en sån explicit sexscen. Vilket ju bara förstärker ens misstanke att de där kommer aldrig få varandra. Någon av dem kommer ju fimpas.
Ja, det är en vinkning tillbaka till gamla Game of Thrones också av liksom snusk och svärd och snusk.
Och bröst.
Ja, precis.
Och finliga bordeller bröst.
Och, ja. Of course.
Ja. Finns andra sorters bröst. Men det här var Homo sapiens modell kvinna bröst. En tråkig men ändå värdig avslut fick ju Lady Olenna också. Hon drack gift och dog.
Ja, men hon gjorde det som en boss. Eftersom hon ändå går ut med, jaha okej, vad trevligt att du, Cersei ville typ hänga mig från en mur eller någonting. Men vad trevligt att jag får dricka det här giftet, det gör väl inte ont. Och sen, tell Cersei, I want her to know it was me.
Ja, och dessutom så är hon ju tillräckligt smart, så hon frågar ju Jaime innan, kommer jag lida när jag gör det här? Och sen han säger, nej, jag har sett till att det här ska gå väldigt smärtfritt. Då sveper hon bara snabbt. Och sen, apropå ingenting, är det jag som dödar ditt barn. Ja. Skitstövel.
Ja, det är ändå härligt. Och jag känner att...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här tog hårt på mig. Det här är en av mina favoritkaraktärer i serien. Också en one-liner-maskin.
Ja, serien blir ju lite tråkigare utan henne. Ja. Eftersom Tyrion har ju helt tappat...
Han har tappat stinget i det.
Han är ingen rolig längre.
Han är för seriös nu.
Han dricker inte tillräckligt mycket vin helt enkelt.
Nej, precis. Så det vi har är ju typ The Hound.
Ja. Ja. Han gillar du.
Ja, men nu när jag kollade om sjunde säsongen så upptäcker man ju att det är han som har liksom alla one-liners. Och liksom, ja. Vi hör våra
det kanske inte de mest genomtänkta one-liners. Men...
Nej.
Nej, i de tidigare säsongerna har de varit ganska tydliga med att han ska ha kyckling. Ja, han kan ta två kycklingar. Fuck the king.
Exakt. Är det väl mer någon sån här grumpy...
Ja, men det gillar man. Sen vet jag att några stycken i den här podden blev alldeles överlyckliga när det kom en stor raggig varg och träffade Arya. Alltså under Aryas promenad norrut så bet hon av Ed Sheeran och så måste man beta av. Återigen så måste man uppfylla fansens förväntningar att var har den här vargen Nymeria varit hela tiden? Och så måste man skriva in den scenen. Och den var tydligen, jag lämnar bordet för ett tag så får ni prata om det istället.
Det var ju superfint. Det var dessutom en liten blinkning tillbaka. Det finns en scen när Arya och Ned Stark sitter då i första säsongen och han säger att det är väl okej att du ska hålla på och leka med svärd nu, men sen kommer ju du ändå bli tvungen att växa upp till att bli en lady och gifta dig med någon, och så kan dina barn kanske bli soldater istället. Och hon bara svarat nej, men det är inte jag. Och här får hon göra samma sak med Numeria, att hon säger, åh, kom med mig, kom hem till Winterfell och var mitt husdjur igen. Men det är inte hon, för nu är hon en frivarg.
Mm. Det är fint. Och också kanske att de tycker att det vore för dyrt för dem att ha en hund som följer med henne. Med tanke på att de sparade lite in på liksom hundscenerna. I den här,
jag tror de gjorde high five i manusbordet när de kom på det.
Ja, hur ska vi undvika?
Ja, precis. Folk kommer inte börja gaffla om Ghost ifall de får en tillbakablick av Numeria.
Ja, fan, Micke, där satte du den. Nu kunde stryka så här mycket budgeten.
Ja, de hade redan spenderat alla pengar på den där isbjörnen.
Ja, exakt.
Ja, den var säkert inte billig.
Nej. Och en liten isdrake också, eventuellt.
Alla vår favorit, Theon Greyjoy, han gjorde ju inte mycket bra.
Väsenhavs. Jo, han gjorde det mest ynkliga skuttet vi någonsin har sett i filmhistoria faktiskt.
Ja, när han överger skeppet, när han ska rädda sin syster från Eurons grepp. Och så lille Sion. Nej, han kan inte ens skutta bra.
Det är knappt ett skutt, det är liksom ett skutta och halka.
Man måste ju ändå ge fjällen att han bär ju sin umkliga roll med bravur. Mm-hmm. Jag har ju ummat för honom ända sen Ramsay Bolton skar svärdet och stenarna av honom.
Jag tror du skulle säga att jag hade ömmat för honom ända sen Lily Allen hängde ut honom som gräsrökande slacker i en av sina första låtar.
Jaha, nej. Men han har ju inte haft en tacksam uppgift i den här scenen. Det har inte varit kul för honom att bara vara. Men han får ju lite upprättelse mot slutet av säsong 7.
Mm. Han återfår självkänslan på en strand.
Ja.
Som du har så fint uttryckt det här.
Ja, exakt, han reser sig upp mot sina egna landsmän. Och du vet, så här, Järnöarna, det är lite så, som dagens machokultur. Alltså för att vara en riktig man så måste man halvt slå ihjäl någon. Annars räknas man inte som en bra ledare. Men Sandra, du hade ju en bra spaning där på den här fighten som Theon vinner på den här stranden.
Ja, och han vinner ju liksom via sitt skrev på något sätt.
Exakt.
Att den här som håller på att liksom slå ner honom, han liksom börjar måtta sparkar och slag mot hans skrev, så är det som att där liksom återfår liksom Theon slag för slag. Liksom.
Ja, han blir starkare för varje spark i grenen. Ja,
precis, ögonen börjar lysa av självförtroendet. Ja. Det här kan nog gå väl.
Det är lite som ett dataspel, en datafigur. Ja, du slår mig där, så styrkan, stapeln går bara upp och upp och upp. Och det är som att lille Fion bara står och väntar att nu står den på rött, din jävel. Nu ska jag dänga till det som du aldrig har dängt till någon för. Och så vinner han.
Ja. Så det kan gå.
Mm. Och så blir man lite glad i själen.
Ja, och så ska han få göra något fint här. Försöka rädda sin syster.
Det blir lite löningshelg i hjärtat. Äntligen. Att den här modfällda nobodyn äntligen får liksom... Han får lite hår på bröstet, så att säga. Ja, det är väl spännande. Och sen, det viktigaste av allt, hot pie lever.
Och baka paj.
Ja, precis. Han får bjuda Arya på lite paj där på... världshuset.
Och hennes mycket poängfulla eller icke-meningslösa resa norrut.
Exakt. Mycket pajskal var det också.
Ja. Mm-hmm. Nej, men det är väl ungefär det. Man kan väl bara säga en sak om den här sjunde säsongen till. Det är ju att vi vill ju se mer av Lyanna Mormont.
Mm.
Kommer vi få göra det?
Ja, det tror jag nog. Mm. Jag tror hon sitter inte av den här striden.
Nej.
Som komma skall.
Nej.
Ja, men hon förtjänar i alla fall att få en praktfull död.
Mm-hmm.
Inte någon sån här pinsam död. Mm. Som en sandorm som bara blir strypt på en båt och spetsad på någon spjut. Mm. Det måste ske på riktigt. Liksom.
Ja. Ja, så kan man ju säga liksom rent allmänt om den här säsongen att det var ju liksom en rätt meningslös tur de gjorde där för att hämta den här döingen.
Ja, det har vi redan sagt, vi kan se det en gång till.
Ja, men det var inte så mycket de fick ut av det liksom, praktiskt. Som om Cersei skulle liksom falla för det där.
Nej, det gjorde hon ju inte.
Det enda de blev av med var ju liksom en drake.
Å andra sidan så ställde ju faktiskt Dany upp nu, för hon var ju också lite sådär, ni kan väl fightas med dem. Men hon blev ju ändå övertygad om att vi måste nog ta hand om det här först.
Men skulle det inte kunna gå att göra på ett lite smartare sätt?
Jag kunde inte Dany bara ha flugit över dem på en tur?
Nu är vi återigen där. Och det är ju inte bara det, det Danny, i hela säsongen så försöker Tyrion hålla tillbaka Danny, vilket till slut går åt helvete. Det är därför hon blir lite så sur och går och eldbombar hela den här Lannister-armén när hon tar saken i egna händer. Det var ju för övrigt Olenna som sa att vi kvinnor måste visa stå för oss själva och inte hålla på och lyssna på massa.
Precis. Are you a sheep or are you a dragon?
Ja, och så visar hon att hon är en dragon genom att bli en massmördare.
Ja.
Ja, men det är så man gör, så att säga. Men då är vi återigen i Sagan om ringen-dilemmat. I Sagan om ringen skulle man kunna ta en örn och ta den där ringjäveln och ploppa ner den i den där lilla domedagsklyftan. Och så var sagan slut. Det är ju samma sak här. Visst, visa sig vara en annan härskare. Hon vill ju krossa hjulet. Hon vill ju bygga en ny värld. Och då kan hon inte bara parkera sina såna här arméer vid King's Landing och gå in och slakta alla. Men hon kan ju ta sina drakar och bara blåsa ut Cersei och sen är det klart. Eller?
Ja, egentligen. Det hade väl blivit en väldigt kort säsong då antagligen.
Ja,
ja, och det här känns ju som att nästan manusfattare har insett det. Så då måste man liksom leda in på den här lilla, vad ska man säga, den här omständiga denna picknick, denna zombie-picknick bakom muren där sju fördömda män ska knalla och bli fast på en is. Ja, men bara det också, de är ju så välutrustade, den odöda armén.
Alltså var kom kedjorna ifrån?
Ja, exakt, de har alltså gått i flera sånger, och tänk de stackarna som har fått bära om de kedjorna, och de måste ju ha tänkt så här. Nu kan ju inte de prata, men de måste ju ha tänkt för sig själva så här, vad fan ska vi göra det här för? Kunde inte nattkungen, om man visste att han en dag skulle släppa upp en drake ur botten av en sjö, så hade han ju kunnat säga det i alla fall.
Plus att man brukar ju smida saker med eld, och whites tål väl inte eld. Hur har de lyckats smida kedjorna?
Och om de har hittat en kedja, hur visste de hur lång skulle den vara? Alltså, stod de och måttade? Hade de folk som var ute bara, skickade han ut folk till någon övergiven borg och bara, vi behöver så här långa kedjor? Ja, och så kommer man tillbaka och bara, nej, vi behöver en längre.
Han inte ens pratar.
Nej, exakt. Vi kommunicerar om egentligen. Ja. Och sen är det att de kan inte simma, så då måste han ju ha skickat ner massa kryp dit ner.
Och bara offrat dem.
Ja,
och sen, men om man binder fast dem på ett snöre eller någonting, de kommer ju ändå komma upp då, och de är ju redan döda. Så att, ja.
Ja, men i vilket fall, det är inte så, fan tror du nattkungen tänker så? Han skickar väl ner de här och så får de fästa det vid Sirions, inte vet jag, som man fäster en fisk i käften eller någonting. Och sen får de stå där. Va? Det var det som blev mitt odöda liv.
Yep.
Medan de andra släpper upp den och får roligt. Alltså det är mycket här, om man börjar dissekera det, som är lite märkligt.
Än en gång, där, fantasy.
Ja. Jo, jag vet. Men det gläder mig ändå att nattkungen är så bra på att kasta spjut.
Ja, rätt skicklig kan man säga.
Det var liksom inget tveksamhet där. Han och hans underbefälhavare, vad han nu heter.
Han skulle kanske kunna slå Finland till och med i finkampen.
han skulle kunna få en olympisk medalj i spjutkastning. Ja, men han går ju bara och tar den där och sen vevar han iväg den så att det bara sjunger om det. Ja, det tyckte jag var kul.
Ja.
det var
inte
roligt.
Danny. Inte kul för
det. det var en välförtjänt framgång för mitt lag.
Ja.
Det. Alltså den största framgången var ju att du var ju lite, Tove, lite besviken över att muren föll så enkelt.
Ja, alltså det har varit så himla mycket om att det ska finnas liksom magi och grejer, att den har stått i tusentals år och så går det bara att elda upp den och kliva rakt igenom. Jag tror det skulle behöva krävas något mer. Något mer magiskt än en isdrake.
Jag tänker säga, men vänta du här. Det är ju ändå en drake som har kommit tillbaka från de döda. Som har blå eld.
Jag vill ha mer.
Igen. Kan man begära mer? Det är väl klart, liksom, det, till och med när dansken blir rädd när den kommer.
Ja, det är sant. Det är
Tormund.
Sant. Ja.
Norsk.
Ja, norsk. Mm. Förlåt. Det är samma sak. Vad heter du nu? Det var ändå lite maffigt. Så för att sammanfatta.
Ska vi bara nämna the boat sex också?
Ja, båtsexet.
Ja, det är ju väldigt många som över internet så sladdras det lite om det här att folk nästan redan förutsatt att det blir ett barn. Vilket jag tycker känns konstigt när en dels är förhäxat steril, den ena har redan varit död en gång, och om de får ligga en gång, hur troligt är det att det ska bli en babydrake till av det här?
Men jag tycker att det där, om de ska bygga en ny värld så måste de här tronföljderna försvinna. Vi kan inte ha en, vi kan inte sitta och vänta på en ättling till. Ska det bli Nej. Så geggigt? En sak vet vi ju, det är ju att Cersei kommer ju aldrig föda sitt barn. I så fall går ju den här profetian som de har planterat långt tillbaka i serien åt helvete. Så det är väl världens mest väntade missfall.
Ja, oh, faktiskt.
Eller? Jo, sen kanske Danny avlöjde, det kanske blir tvillingar. Föder tvillingar och dör.
Två små söta tvillingar.
Som Tyrion och Sansa Stark får ta hand om när de sitter på järntronen.
En blond och en mörkhårig.
Ah, som sen gifter sig med varandra för att de är incest Targaryen släkt.
Och så måste de hålla incestet hemligt och så, så gömmer någon den ena från den andra och så börjar allting om igen.
Eller så kommer de hålla fria val i Westeros.
Det vore ju ändå någonting. Ja, men vi är nog en bit kvar. Vi är nog en bit kvar till att, till att de börjar se ljuset och börjar rösta vänster.
Vi har en annan punkt här. Vi en liten lista bara. Vilka face-offs vill ni se? Är det någon duell ni ser fram emot?
Ja, alltså jag har ju varit lite inne på hela liksom upplösningen av Lannisters Norendrama här. Dels liksom Jaime Cersei, men också Tyrion har ju en gås oplockad med sina syskon här. Så det kunde bli någon liten så här triangel uppgörelse.
Jag trodde du skulle säga trekant. Jag tänkte, jag orkar inte med det här mer. Nej, men alltså det är,
nu när vi har sett skillnaden på bra incest och dålig incest.
Ja, ja. Men alltså Tyrion har ju redan dödat sin far. Alltså vi kan inte ha mer sån här Shakespeare-drama. Att han,
why också, not?
Ja, men ja, ska det vara Shakespeare-drama, då måste han ju ha ihjäl alla. Eftersom alla Shakespeare-pjäser slutar med att alla dör.
Ja, jo, och det är ju inget fel med det. Alltså, det är väl bra att det är så, men nej, inte tror jag tur. Nej, det vill inte jag se.
Vad vill du se då?
Ja, jag försökte vara lite sådär kreddig och inte så uppenbar, och jag har skrivit här i manuskortet Ser Davos versus Melisandre. Jag tänkte, ja, någon gång måste ju de göra upp. Alltså Melisandre i Sjönsången är någon få gånger, hon är inte med så mycket, men hon avslöjar sig att ligga bakom och bränna barn och sånt där. Det är, ja, ju, det är ju, till och med det är en no-no i Game of Thrones.
Ja, tydligen. Ja. Lite känsligt.
Ja. Sen moralen av Sjöndersången, bränn inte barn.
Det är väl en ganska bra läxa att ta med sig. Ja,
det är bra att man inte gör det i verkliga världen heller. Mm. Men i alla fall, hon förutspår ju att hon och Varys kommer dö i Västerås. Så det är kanske Davos och hon som gör det. Men då påminner Tove mig om att Melisandre står ju på Arias dödslista.
Precis. Så att jag ser lite fram emot Arya versus alla. För hennes dödslista är faktiskt längre än vad man tror. Man trodde ju att hon nästan hade plockat av allihopa. Ja. Framförallt så är det ju Cersei.
Ja.
Det tror jag dock att Jaime kommer hinna före. The Mountain. Mm. Här finns det ju då kanske en liten tanke som flera har tagit upp. Att vi vill ju se Clegane Bowl också. Men då kanske faktiskt The Mountain vinner över The Hound och Arya kanske då går in och hämnas The Hound. För han är ju lite lätt halvavstruken från listan.
Ja. Nej, men det skulle jag kan se det hända.
Ja. Illyn Payne är fortfarande med på listan, alltså böden som högg huvudet av hennes far i säsong 1 avsnitt 9.
Men det är inte skådisen som spelar honom död.
Ja, det kan bli svårt att få till. Plus att ja, ingen har ju hört från honom kanske av uppenbara skäl då.
Nej.
Melisandre är med, även Beric Dondarrion. Mm. Eftersom de helt enkelt sålde Gendry till fienderna.
Mm. Beric har inga liv kvar heller.
Nej.
Ja, men det vore väl lite slöseri. Jag tror mest på att de tar, alltså vad jag, det är uppenbart, alla ser ju fram emot Clegane Bowl. Det är ja. Alltså vi kan prata runt det här, men allting annat blir ju lite meningslöst jämfört med det. Men jag har en tanke om Cersei, du tror på den här Valonqar.
Teorin, yes. Jag tror att Jaime kommer ha ihjäl henne och sen ta livet av sig själv.
Men nu börjar vi komma till det här, om det blir som tror att vi är, att den sista striden, alltså den är inte sista kanske, men striden mot de odöda kan ju inte ske mot slutet. I så fall så måste de odöda få någon, gå en lång omväg runt Winterfell.
Stanna och kampa.
Då innebär det att du nu spoilar att Jaime kommer överleva det. För att hon ska, han sen ska gå ner och shanghaja sin syrra. Där nere i.
Ja.
Ja.
Och samma sak med The Hound då.
Kan det inte vara en smart grej av Arya att ta Jaimes ansikte och sen gå ner och kinkishonka Cersei?
Jag tror inte på det. Ja, det känns som att det skulle vara fel. Jag tror inte hon får ta en så pass känd figurs ansikte.
Jag ser fram en klä i båda.
Inget kinkishonkande blir det.
Inget kinkishonkande. Men i alla fall, i nästa avsnitt så kommer ju vi gå bananas.
Med
dumma teorier. Vi kommer framstå som fullständiga idioter för eftervärlden. För att, återigen, vi har ju fan ingen aning. Vi sitter ju bara och spekulerar. Men då ska vi ta upp de mest korkade och dummaste teorierna.
Ja, de dummaste teorierna vi kan hitta. Ja. Och vi kommer ju också spåna om vilka vi tror kommer sitta, vem kommer sitta på järntronen, vem kommer överleva.
Ja. Och sen framförallt, vi ska ju förutspå vägen dit i järntronen, hur allting kommer gå.
Ja.
Vi tror ju hela tiden att den här striden i Winterfell, för nu ser det ut så här. Vi slutade där vi började. Till er hjälp, kära lyssnare, så har vi placerat nästan alla uppe i Winterfell. Och vad kan de göra det? Jo, de väntar på nattkungen. Sen är det några små utspridda, Euron Greyjoy och lite så här Golden Armies och tjosanäsan. Några
lösa spelare här år.
Ja, som sitter där nere längre söderut. Och då är ju vår teori, som vi tror på, att först får de slåss där uppe och sen så kommer de göra upp med Lannisters och Cersei mot slutet av serien.
Mm.
Lurar de oss nu så vet jag inte hur de ska göra, för då kanske det är slutstriden med de odöda. Men då jag kan inte begripa hur de ska fylla 5 avsnitt fram till dess.
Där undrar jag också hur alla ska inkvarteras på Winterfell.
Fast jag tror att de har sagt nu att de har fått bygga det lite större, för att det kommer vara så mycket mer som utspelar sig där. Nej. Så att de har fått bygga upp de scenerierna ännu lite mer.
Kommer vissa få bo i tält?
Ja, men jag tror det, för att jag tror att det är klassiskt att man liksom har borgården, den innersta, och sen så får pöben bo utanför muren.
Ni hör ju, summa summarum. Ni får inte missa nästa avsnitt, för då kommer vi framstå som fullständiga idioter. Men ni får också göra det. Alltså nu har ju ni chansen att höra av er till oss med alla era teorier. Vilka som överlever, vilka som dör och hur tror du det går? Alltså ni har chansen att nu att framstå som den här Nostradamus eller som Pelle Svanslös i era teorier. Så gör det. Och vad gör man det, Tove?
Ja, då kan man ju till exempel hashtagga tronspelet i sociala medier. Man kan mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se eller ringa oss på 08 725 23 57.
Nu är det nära. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.